Det där låter som vår uppvärmning i gosskören.
La 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 la
la la la la la la la
la la la la la la la. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Runda kiosken. Jag heter Carl Telenius.
Och jag heter Patrik Kålar. Det här är avsnitt nummer 14 i ordningen. Vad roligt att ni lyssnar. Jag tycker vi kör igång direkt.
Yes.
Ja, hur har veckan varit? Brukar vi fråga det?
Nej, nej, det brukar vi inte, men det kan man väl göra för skojs skull. Det här har varit bra. Det är ju fortfarande i januari och lugnt och fint. Men jag har haft lite uppdrag.
Ja.
Ja, jag har inte haft mitt fes-uppdrag än, som jag snackade om.
Men när du ska klä ut dig till Aladdin och trolla för,
nej, precis,
för att det är det enda gigget du får så här års.
Nej, jag har fått lite till faktiskt, så det känns bra.
Vi ser fram emot och höra hur det har gått.
Ja.
Ja, jag har väl också lite lugnt nu, men jag hade faktiskt två spelningar i helgen. Spelade med trion en kväll och sen så spelade jag skivor på en företagsfest i fredags.
Jaha, ja.
Spelade sju timmar och hade en tysk Oompa Oompa orkester som förband.
Jaha, soft. Eller?
Ja, det var soft. Ja. Det var väldigt roligt. Jag gick dock från festen innan folk började smeta in sig med tårta framåt små timmarna. Så jag missade tyvärr det, den upplevelsen.
Det var ju synd. Mm. Annars hade det kunnat blivit någon Instagramning kanske från...
Ja, det har märkligt nog inte läckt ut några sådana än.
Nej, okej. Okay. Vi kanske också ska nämna här att vi har att det är premiär för publik i studion.
Ja, en livslevande studiopublik.
Ja, en person.
Bestående av en person.
Som bara vill sitta med och titta och inte komma in med någon slags kommentar eller någonting.
Nej, han vill bara bevittna inspelningen, ja, hur det går till. Kan man sätta en praktikant kanske?
Kanske.
Ja.
Ja.
Vi kanske får en...
Ja, vi fick en tummen upp. Ja.
Vi kanske får en recension efteråt också.
Ja.
Ja, vi har fått återigen lite lyssnarfeedback.
Ja.
Du hade någon rolig?
Någon rolig? Ställer du lite krav här, men alltså vi hade ju ett program här där vi pratade om dokumentärfilm lite grann.
Ja.
Det har vi fått lite grann på just ifrån en Martin här som har... Jag skriver om Plötsligt i Vinslöv, där han påpekar då, han skriver så här: ni känner väl till bakgrunden till denna dokumentär? Filmaren skulle åka och ta bilder på någon fågelart som visar sig i närheten av Vinslöv. Då upptäcker de istället samhället och slutproduktionen blir istället en dokumentär om några invånare. Guld. Ja, jag känner nog till det här faktiskt. Men jag visste inte att det var så här exakt.
Man kan ju förklara för dem som inte har sett filmen att den handlar ju om folk i det lilla samhället Vinslöv.
Ja.
Som är väldigt, en liten skara väldigt karaktäristiska människor.
Ja.
Det är en gammal svensk mästare i minigolf. Nej, det får man inte säga. Bangolf heter det.
Ja, jag tror det.
Ja, ja. Det är sen, som jag kallar,
ja, vi filmen. Hade ett minigolf hemma i det jag bodde. Då var ett sånt här... Alltså ett bordsgolv. Alltså man la upp det på bordet. Aha. Sen var det 18 små minibanor med en klubba som var storlek av en penna. Och själva bollen var liksom som en liten minidang. Eller vad ska man säga, en liten kula liksom. Det skulle jag kalla för minigolf.
Det låter ju sjukt tråkigt.
Ja, det är tråkigt. Ja. Nej, jag tror jag har det kvar någonstans.
Men det är som ett hockeyspel fast det är golf.
Ja, precis. Man slår, det är små, verkligen minibanor. En bana kanske är så här, 3 decimeter lång.
Ja, mycket fullt.
Ja.
Jag har varit förskonad från ett sånt.
Okej. Okay.
Men det är otroligt roligt den här dokumentären. Det var väldigt länge sedan jag såg den, men det är ju också fler karaktärister. Det är någon gubbe som någon slags djurvän och har någon underlat eller vad det är. Eller vad är han?
Kommer ja, vi kanske där? Skulle... Jag har inte heller sett den på ett tag, men det jag kommer ihåg starkast är, det är också de här som sitter hemma och äter, alltså som har så otroligt stökigt hem, eller så här du vet, som man inte gjort någonting åt sitt hem, på käka mat i någon burk som de bara värmer rakt på plattan och sådär, ja. Tror jag.
Kommer inte ihåg.
Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, det här måste vi se igen om vi ska berätta. Han vill tipsa här också om snickeriet.
Ja.
Det är också fantastiskt.
Det är en jättebra dokumentär. Ja. Jag vet inte hur tillgänglig den är. Plötsligt i Vinslöv finns ju på DVD. Snickeriet tror jag är lite svår.
Finns mycket, ligger uppe mycket på YouTube i alla fall från snickeriet.
Ja.
Så här godbitar och kanske till och med hela.
Jag tror att den som söker, han finner.
Stämmer. Jag måste vara, faktiskt bara säga, när vi tog upp det här med dokumentärfilm, anledningen till att jag ville ta upp det då, kom jag på nu. Det var ju för att jag själv hade varit med i en dokumentärfilm. Mm. Alltså jag hade ju en ytterst liten biroll.
Mm.
Men jag var med i en...
Berätta.
Ja, det
Berätta
var en dokumentärfilm...
snarast.
Det var en dokumentärfilm som gick här på SVT, som fortfarande ligger på SVT Play, om Petter.
Mm.
Och jag var konferensiär när han skulle göra en föreläsning.
Mm.
Och jag presenterade honom och det kom med i filmen.
Mm.
Men... Ingen jävla semester heter dokumentären.
Ja. Men du gick in och knäckte med att du hade sett mig i en dokumentär.
Ja.
Fast jag har inte sett det just. Nej, okay. Den. Jag har sett nästan hela den dokumentären, men jag har missat just min egen medverkan.
Ja, du var med i Vimlet i en dokumentärfilm om Henrik Delacour.
Ja.
Hade han någon slags skivrelease? Eller var det bara någon konsert? Eller?
Kan det ha varit efter hans konsert i Eskilstuna i somras?
Ja, det var det. Där minglar du förbi.
Ja, det är ju inte helt otippat.
Mm, mm.
Kan vi också passa på att tippa att Henrik Delacour kommer att spela lite grann i vår. Om ungefär en och en halv månad närmare bestämt. Han kommer att spela i Stockholm, Malmö och Eskilstuna den 8 mars.
Trevligt, trevligt.
På Lokomotivet. Och då tycker jag man ska gå dit och kolla på det. Får man göra sån reklam? Det får vi göra.
Självklart, ja. Får vi göra reklam. Du, sen måste jag faktiskt också slå ett slag för en dokumentär som jag såg här väldigt nyligen, som är en av de skönaste också som jag sett, som heter King of Kong. Har du sett den?
Nej.
Ja, den är helt otroligt bra. Jag kan också tänka mig att den handlar om en sak, men det blir fokus på något annat.
Mm.
För att det handlar om en person som hade, jag tror den är gjort på 90-talet någon gång, och han hade liksom det högsta highscoret på King Kong. Nej.
Donkey Kong.
Donkey Kong heter det, ja. Förlåt. Ja. Du känner till det spelet?
Ja, ja.
Det är liksom det första spelet som Super Mario Bros är med i.
Ja, just det.
Den lilla gubben, han klättrar upp från en byggnadsställning för att rädda prinsessan som är där uppe från en stor
apa. Ja, just det.
Men så fort han kommer upp, då knäcker apan och bara tar prinsessan och går upp en våning till nästa level. Så det är ett spel som man aldrig kommer klara, utan det går bara ut på så hög poäng som möjligt. Och det är väldigt, väldigt svårt.
Ja, just det. Det är, man kan säga, ett klassiskt arkadspel från början. Ja.
Och då är det då en snubbe som har liksom highscore på det här, som är 3 gånger så högt, tror jag, än den som har highscore nummer 2. Mm. Eller som liksom ligger 2 på den.
Kan han få det highscoret på, liksom, kommer han upp i de nivåerna på reguljär basis? Eller var det en lucky shot? Liksom?
Nej, han var väldigt, väldigt duktig då.
Mm.
Och då är det en NO-lärare bara som tänker att men det där highscoret skulle jag nog kunna ta.
Ja.
Så han börjar träna, så det är lite 2 historier. Man får följa dels han som har världsrekord, dels den här som börjar träna för det här. Han gör uträkningar, han ritar upp varje bana på papper och vart man ska hoppa och gör alla såna här uträkningar liksom. Och sen får man följa det här till det här stormötet liksom. Alltså det är helt otroligt bra.
Ja. Jag kommer då såklart att tänka på vår kompis som har det inofficiella världsrekordet i Super Mario som vi pratade om för några program sedan.
Ja, ja. Ja, det hade också skulle kunna ha gjort en riktigt skön film om, tror jag. Hans väg mot världsrekordet.
Mm. Jag har också fått en rolig lyssnarfeedback. Och det är så att några av våra lyssnare kanske minns att i vårt allra, allra första program pratade om en bekant till oss. Eller en något känd Eskilstuna-profil som åt kebab väldigt mycket.
Mm.
Han snittade ju på 2 kebaber om dagen som man alltid då köpte på samma ställe.
Yeah.
Och hade till och med liksom, han kanske inte tänkte så mycket i pengar utan han tänkte i kebab. Om man fick en 100-lapp så såg han 5 kebaber framför sig liksom. Och han har kommit in med ett svar.
Ja, vad kul.
Efter, det är lite roligt, efter så 13 avsnitt så har han på något sätt fått reda på att vi har pratat om honom.
Aha.
Och så har han lyssnat på det. Och då skriver han så här: lyssnar på eran podcast del 1. Skrattar så tårarna sprutar. Kan det vara mig ni pratar om? Och då svarar jag, absolut. Det är du i egen hög person. Och sen, Jag kommer ihåg att mitt nyårslöfte flera år var att inte äta ute mer än en gång om dagen. Gick åt skogen. För han var ju då som sagt känd för att gå dit två gånger om dagen och äta. Och då frågade jag såklart, för vi hade lite olika spekulationer i hur mycket... Det hade ju gjorts någon slags uträkning på hur mycket kebab han hade köpt totalt under de här åren. När han åt kebab två, tre gånger om dagen.
Ja.
Och då vi visste inte den summan, men jag frågade honom och då svarade han... En kvarts miljon var det då, fast det hindrade ju inte en fortsättning.
En kvarts miljon alltså, 250 000, ja, hade han pumpat då, in i den här, det här kebabhaket.
När uträkningen gjordes, ja. Sen så fortsatte du ett tag till.
Det är
bra. Jag tror aldrig det fastställdes någon, ja, det är ju inte som att han har slutat äta kebab. Han har en liten uppdatering, och det är så att han skrev att han trodde att han hade lugnat ner sig med det här utätandet.
Ja.
Men då när han numera säger till sin son att det är matdags, så frågar inte sonen vad ska vi äta, utan var ska vi äta?
Ja,
det är ganska roligt. Skönt att det går i generationer,
ja.
Familjetraditioner.
Nämnas också hans...
Familjetradition över generation.
Ja. Vi kan väl också nämna att Eskilstuna är ju... hur stor ska man i ord säga att Eskilstuna är egentligen? En lagom stor stad, tror jag många säger. Det säger inte så mycket, men...
Nej.
100 000 är...
Har du hört låten Eskilstuna? Vad heter den? Eskilstuna är vår melodi.
Jag tror jag har hört det, ja.
Det är Tova Karlsson som sjunger den. Och den låten släpptes på skivan när Eskilstuna var årets stad 1974.
Mm.
Och en textrad går så här. Lagom liten och lagom stor sjunger vi för dig.
Fint att vi fick höra din sångstämma. Du sjunger bra. Mm. Nej, men det jag skulle säga med lagom stor. Hur stor var Eskilstuna då? Vet du hur många invånare Eskilstuna hade då?
Jag skulle tro att det var under 100 000 i alla fall.
Ja. För nu är ju då Eskilstuna på väg att bli 100 000. Vi spelar in den här podcasten i Eskilstuna. Och vi båda är från Eskilstuna, ska vi väl nämna återigen.
Japp.
Och jag tänkte just då att när man går på stan här i Eskilstuna, så har man bott här länge och hela sitt liv, så är det svårt att gå på stan och inte träffa någon som man inte känner. Ja. Eller vad ska jag säga? Det är svårt att inte träffa någon som man känner.
Ja.
Så ska man säga.
Det är svårt att gå på stan utan att träffa någon man känner, menar du?
Ja, precis. Ja. Var det inte det alltså? Skitsamma.
Ja.
Men det är också väldigt lätt att man träffar folk som man ofta... fan vad dåligt det går. Det är också vanligt att man går på stan och att man träffar samma personer som ofta är på stan, som bor på stan.
Mm.
Och här, Mr. som vi pratade om här, kebabätaren... Han var väl en person som man väldigt, väldigt ofta var garanti att man såg på stan.
Ja,
det var väl också för att han käkade på stan.
Ja.
Och jag skulle vilja säga att du, Patrik, är en sån person nu för tiden som jag tror att man alltid ser ofta, i alla fall.
Ja, det gör man. Men jag tror att jag syntes ännu mer på stan, säg innan 2005.
Aha.
Mellan år 2000 och 2005. Då var det nog garanti att man såg mig på stan.
Du tog en repa fram och tillbaka ett par gånger om
året. Ja, absolut. Nej, men jag har ju liksom alltid bott på stan och har ju inte haft ett vanligt 9-5 jobb.
Nej.
Utan man kanske jobbar kvällar och då rör man sig på stan på dagarna, såklart. Mm. Men då var det inte någon som hade också gjort någon slags uträkning om vilka som var de mest troliga att träffa på stan, om man gick ner på stan. Att jag låg på topp 3 på den.
Ja, jag tror du ligger på topp 3.
Så vill ni mig något, så gå ner på stan.
Tänkte bolla en liten grej med dig, Patrik. Jag hade en vild diskussion, eller ja, jo, det hade jag, i helgen.
Mm.
Dels
med vem?
Ja, dels med min flickvän.
Mm-hmm.
Och den gick väl inte så bra i slutändan.
För hon hatar trolleri?
Nej, det hade ingenting med trolleri att göra. Och sen hade jag med lite andra vänner och sådär. Men det var nog bara för att jag la upp upplägget lite fel när jag skulle dra den här teorin för min flickvän. Och det handlade om egoism att göra.
Ja.
Du känner direkt att det här...
Jag kan tänka mig hur du kan, utan att överhuvudtaget veta, jag känner inte till den här diskussionen, men jag kan tänka mig att om du skulle, jag kan tänka mig att det går att lägga upp det på fel sätt.
Ja, det gjorde det, kan jag säga.
Går det att lägga upp det på rätt sätt? Men vänta, jag ska inte berätta, återge.
Ja, jag kommer inte. Jag vet ju att jag vet motargumenterna själv mot den här teorin som jag själv inte har hittat på, men som jag själv liksom har känt. Mm. Men sen har jag kanske läst på lite grann, men jag har inte läst på jättemycket. Men jag tycker fortfarande inte det finns någonting som talar emot det här. Och det är just vad egoism är för någonting.
Ja.
Alltså, jag skulle vilja hävda att allting man gör, alla medvetna handlingar man gör,
mm.
är egoistiska handlingar.
Mm.
Men det första man tänker när man hör egoistisk är ju, det är ju inget positivt ord. Nej. Det är det som är det lite jobbiga. Och om jag skulle då säga att alla är egoister, då tar man ju också bort ordet egoism helt och hållet.
Ja.
Men har du hört talas om det här? Har du hört någon snacka?
Nej, ja, det är ingenting jag har diskuterat.
Vad känner du själv när om man säger så här?
Jag känner så här, att om man är egoistisk, jag tror det är en skillnad på att göra saker för att man själv ska ha det bra eller så bra som möjligt.
Mm.
Eller att göra saker som man själv har det så bra som möjligt, fast på andras bekostnad.
Ja, det stämmer.
Förstår du vad jag menar?
Men det känns som att ändå att när man kommer till kritan liksom, så gör man ju det ändå för att man själv... Alltså det finns ju smart egoism och osmart
ja.
Egoism. Alltså om jag skulle se en det ligger en kaka kvar på fatet och att vi är ett gäng. Om jag bara direkt utan snack bara tar den där och roffar åt mig och käkar, så skulle man
tycka att... Det var osmart egoist.
Ja, precis. Ja. Men om jag är smart egoist så frågar jag runt, kanske delar upp. För då kommer jag må bättre. Få mera liksom... alla kommer tycka om, eller alla kommer fortfarande... Det kommer vara noll bara.
Ja.
Ingen kommer tycka sämre om mig för att jag delar med mig också. Utan
nej.
Det är lite mer smart...
Egoism.
Kanske. Om man ser ett barn till exempel. Alla barn från början, det är någon slags överlevnadsinstinkt. De vill ju bara uppe i sig själva.
Mm. Jag måste bara, det här med kakan. För att peta in en grej här.
Peta in ett russin i kakan.
Jag köpte för några dagar sedan en centerrulle. Vet du vad en centerrulle är?
Ja, absolut.
Ja.
En favorit.
Det är en favorit.
För mig, ja.
Bara länge sedan jag köpte en centerrulle.
Ja, jag vet inte. Ja, inom ett år har jag köpt en centerrulle.
Ja,
i alla fall
det var väldigt länge sedan jag köpte den. Mm. Innan var ju det mitt förstahandsval till biogodis till exempel. Ah, att köpa en centerrulle. Ja. Men jag såg en grej nu på centerrullen efter att kanske inte har köpt en sån på några år. Jag såg en grej på paketet som inte jag sett tidigare.
Det är inte så att vi kommer till en missuppfattad förpackning?
Nej.
Nej, jag trodde det. Ah, okay, vad synd.
Jag såg en grej på paketet och då har de liksom gjort en liten markering på pappret. Ungefär i storlek av en bit.
Aha.
Som ligger då på en kant.
Aha.
Vi kan säga högst upp på paketet.
Ja.
Så som en liten sträckad kant och så står det bjudbiten.
Oh. Det är den sista biten som är kvar liksom.
Eller den första,
okej. Okay.
Och jag vet inte, men låt oss säga att du och jag skulle gå och jag blir godissugen.
Uh-huh.
Och så blir jag jättesugen på en centerrulle, eller om vi ska gå och fika eller någonting sånt där. Och så köper jag den där. För mig skulle det vara otänkbart att ge bort en bit till dig och sen äta upp de andra 25 själv.
Ja, okej. Ja.
För det känns ju liksom som att jag alltså man splittar den. Man tar varannan eller man käkar lite liksom.
Ja, man bryr sig inte om nej, precis.
Det är väl inte så här liksom att men nu det här är den biten som jag ska bjuda bort för att jag typ måste eller någonting sånt, utan man delar väl på den där.
Ja.
Så det tycker jag också är väldigt på något sätt fult att de har markerat att det där är bjudbiten.
Men är det inte så här, det uppmanar väl kanske till lite smart egoism. Alltså när man var yngre. När man var yngre var man ju utesluten på. Alltså då var man ju lite knäckt över. Alltså hade man någon godisbit och det kom kompisar, så fort man såg deras blickar dras mot godisbiten blev man ju lite så här.
Men
då hade man ju inga svårigheter att säga typ att nej, det här tyvärr, det är sista. Det var i och för sig en ganska grej. Sista är någonting som man kan tolka väldigt stort. Sista kan vara att man har tre grejer kvar i påsen också.
Ja, men då bjuder man väl bort dem, eller? Man delar väl lite?
Nej, men inte när man var ung. Alltså jätteung. Gjorde man inte det? Sen kommer man ju på att man kanske så här, det blir lite bättre och roligare stämning om man delar med sig.
Jag kommer ihåg en gång när jag var på Parken Zoo, som ju är som våra lyssnare vet, en djurpark i Eskilstuna. Så var jag där, jag kanske var 5 år. Jag var där med min mamma och med oss var också min mammas kompis och hennes son som var lika gammal.
Ja.
Och jag vill minnas att vi skulle se, för det första skulle vi gå på Tivoli och sen skulle vi se Rockfolket med burken. Det kan också vara så att vi såg Jerry Williams, men jag tror det var en annan gång. Och den här killen då, min kompis, hade tagit med sig en godispåse som han hade haft hem. Det var en halvöppnad påse med såna här, jag tror vi kallar för piastrar. Alltså så god som små gelea mynt. Såg ut som pengar fast gjorda av gelé. Och han var jätteövertänd och pratade hemma om, men den ska jag bjuda Patrik på. Så tog han med sig, han ville att jag skulle äta det där godiset. Och det var ju jättetrevligt, och vi var ju små, så den där räckte ju hur länge som helst. Tills det råkade slumpa sig så att jag vann ett mjukisdjur på lotteri i Parken Zoo. Och han var liksom helt förstörd över det. Du vet, som ett barn kan bli. Och bara, nej! För han vann ju ingenting liksom. Och det var en, vad var det? Det var en snöleopard. Nej, vad var det för någonting? Det var något djur, jag kommer inte ihåg.
Men
det
ja,
var
en snöleopard, ja, precis, hade de förut.
Och jag vann ju en sån. Det var ungefär som att man hade vunnit en vit tiger senare. Jag var ju glad åt det liksom. Jag hade ett jättefint mjukisdjur. Men han var typ totalknäckt över det. Och jag kommer ihåg att hans mamma försökte liksom typ köpa 10 lotter till för att han skulle vinna. Och han blev bara liksom med, han blev bara argare och argare och satt bara typ och typ skrek till slut. Och jag var typ totalnöjd och bara liksom satte mig och väntade på att burken och rockfolket skulle börja spela. Och då vägrade han bjuda, dela med sig av godiset. Han satt liksom så här och kramade den här påsen. Så det var, ja, det var ett ganska roligt barndomsminne.
Ja.
Men om man tänker sig så här, och tillbaka till den här centerrullen med bjudbiten. Alltså det där stör mig som fan. Jag tycker det är så jävla fånigt liksom. Varför inte bara göra det här strecket på mitten och skriva dela den med en kompis? Om ni undrar förresten vad det är som surrar i bakgrunden, så är det vår grannes tvättmaskin.
Ja.
Eller torktumlare kanske.
Det är väl centrifugen som
drar igång. Centrifugen, just. Ja, vår bisittare här, medan vi tog en liten paus, kom in med en intressant reflektion.
Angående centerrullen.
Ja, och det är att den första och den sista biten är uteslutna att bjuda på.
De är heliga för innehavaren.
Ja, och att det nästan var egoistiskt av Cloetta att säga att den första var bjudbiten, för att det handlar om att de vill att man ska bjuda bort den, så det skapar ett begär hos den som får den.
Ja. Det skapar ju också ett begär att bjuda bort den sista också. På något sätt. Ska vi inte köpa en till rulle? Dels för att man är lite knäckt över att man får bjuda bort sin sista bit, och den som har fått den får mer smak och vill ha mer.
En egen.
Ja,
det handlar väl om marknadsstrategi. Men det hade varit
mer... Men det hade ju varit roligare också, som vår bisittare också sa, att i mitten skulle vara en markering på kanske en 3-4 bitar som står i bjudbitar.
Ja, har vi förstått det här rätt? Du kan bara... Ja, ja, jag fick en tumme upp. Ja.
Det är ju också roligt, för då har man, om man då är så pass mån om sina godbitar, så är det ju också, då har man, kan man peka och visa, jag har inte kommit ner till,
ja, just
till bjudbitstatusen om man vill hålla fast vid vad... Vad Cloetta. Men det är du mot överhuvudtaget, att de ska komma in och berätta vilka man ska bjuda bort och så vidare.
Absolut, för mig, alltså det känns ganska självklart om man köper en sån grej att man delar på den i det sällskapet. Prata mer om din egoism.
Vad ska jag säga? Jag, det här gick ju inte ut så bra då när jag drog det här till din från början.
Nej, det gjorde du inte nu heller.
Du håller inte med mig alltså?
Ja, men det är väl olika, där ser jag väl hur man är som person. Jag
men menar, kan du säga en medveten handling som inte är, som har 0% egoism?
Ja, men jag tror att Moder Teresa så här, gjorde allt gott hon gjorde för att boosta sitt goda rykte.
Ja, men hur, vadå? Ja, det går att dra det så långt.
Ja.
Absolut, men jag skulle vilja dra det så här långt. Jag kan komma på en oegoistisk handling nu i alla fall.
Ja.
Det är om jag skulle springa ut här på gatan och slå ner någon oskyldig, svag människa.
Ja.
Det är helt oegoistiskt av mig. Jag har ingen som helst vinning över det. Jag kommer bara torska på det. Och allting kommer bli dåligt.
Ja.
Det är väl oegoistiskt?
Ja, om du lägger fram det så.
Ja. För allt annat man gör.
Men
om det bara vore så, om det skulle vara en lite större kille.
Jag skulle komma på en rad. Om jag ser dig stå och slå ner en svag liten människa, så är inte det första jag skulle tänka på, ja, det där var oegoistiskt gjort.
Jag vet.
Jag skulle tänka att du var dum i huvudet, eller att du var världens elakaste människa.
Ja. Men kan du dra något annat exempel? Någonting som är oegoistiskt?
Ja, men folk som jobbar med volontärhjälp och jobbar med... Jag menar du att de bara gör det för sig själva?
Nej, det låter ju illa när man säger så. Att, ja. Gör de det för, är de såna egon? Så att, men alltså, grejen är att hade de inte gjort det, alltså då hade de ju alltid gått och tänkt på det. Alltså de mår ju bra av att göra det. Tror du inte det? När jag skänker pengar till välgörenhet så mår man ju också lite bra av det.
Ja.
Man mår ju bra av att ge saker till någon. Eller... Om jag skulle komma till en fest utan att ha med sig någon present eller någon gåva till världen eller någonting, då skäms man ju lite.
Ja.
Man mår ju bättre av att han har med sig någonting att ge och så vidare.
Jag förstår nog vad du menar, men...
Men det, jag förstår också att det tar ju död på hela ordet egoism.
Ja.
För att jag kan ju fortfarande säga, om jag står och... Om jag ser att någon så tränger sig förbi kön och roffar åt sig någonting och går ifrån, tänker man, fan vilket jävla ego det där var liksom.
Men brukar du någonsin...
Men det kanske är själviskt.
Men så här, om du blir bjuden på en födelsedagsfest och så går du och köper en present till den personen, för att man ska väl kanske ha med sig en present.
Ja.
Men har det här hänt då? Att du liksom går på stan och sen så ser du någonting och så tänker du, det här skulle den här personen bli jätteglad åt.
Mm.
Och så köper du bara den grejen och ger den i present till den personen.
Ja.
För det känns ju liksom, då har man ju gjort det mer bara för att den personen skulle bli glad. Inte för att det förväntas av dig eller för att du får dåligt samvete för att du inte har gett bort den.
Ja, men du har ju samtidigt ställt dig inför ett val. Du kan ju också välja att inte köpa den.
Ja.
Då kommer du ändå gå och tänka på att jag valde att inte köpa den där grejen till den här personen.
Ja.
Som den säkert skulle göra. Men det, även om den lilla känslan kommer vara i 10 sekunder och sen har man bara, tänker man inte på det mer. Så har man ju ändå... Vet man ju ändå att det hade varit roligare och ett roligare möte med den andra personen nästa gång om jag hade med mig den här presenten.
Mm. Och att du får cred.
Ja, jag har också tänkt på en annan oegoistisk handling, och det är att liksom offra sig för någon. Alltså till och med att gå i döden för någon.
Ja.
Låt säga att det står någon framför ett spår och det kommer ett tåg åkande, ett tåg på en tågräls.
Ja.
Och sen så hinner man knuffa bort den här personen och ta smällen själv.
Ja.
Är det egoistiskt eller oegoistisk handling? Det kan jag tycka då är ganska oegoistiskt.
Ja, såvida inte den personen gjorde det för att själv framstå som en hjälte, men failade och torskade själv.
Ja, men samtidigt, man skulle ju inte kunna... Frågan är, beroende på vilken person som stod där på spåret, skulle man kunna leva med sig själv att man inte gjorde någonting för att rädda den här personen efteråt?
Ja, det är sant.
Kanske är ändå en... egoismen så stor inom sig att man skulle ha knuffat undan den här personen då från spåret och ta smällen. Men det är svårt att säga att någon dog för att han var en sån stor egoist.
Ja, det handlar ju mer om att du vill omdefiniera ordet egoist.
Nej, jag vill inte omdefiniera någonting. Det är klart att det inte finns allt är svart eller vitt, men ibland kan det faktiskt bli svårt att tänka vad man gör som inte är, hon hävdar ju att jag inte var speciellt egoistisk, men jag känner att nästan allting jag gör jag för att jag själv ska må bra.
Ja. Så det var en liten diskussionen, det blev lite omvänt kan man säga.
Ja.
Det var jobbigare om någon annan hade sagt att du var en egoist. Och du sa att det är du absolut inte.
Ja, men precis.
Ja. Ja. Nej, jag har inte sett dig som en egoistisk människa, men säger du det själv så visst.
Om man tänker så på det sättet. Vad skulle då... Det finns ju då... Motsatsen till egoism är väl alterism. Mm. Då gör man saker som enbart är till nytta av folk runt omkring en. Som man inte själv alls har någon nytta av.
Ja, just det.
Vilket nästan är självdestruktivt.
Mm. Kan du ge exempel på någonting sånt? Du som är så bra på att ge exempel.
Ja, nej, jag kan faktiskt inte komma på. Jag funderar på att ge sig ut i krig. Bli kommenderad ut i krig.
Ja.
Det känns ju inte så himla egoistiskt.
Nej.
Eller? Man vet om valmöjligheten är att få sitta i något fängelse för att man vapenvägrat.
Ja.
Och det är klart, man gör det, då vet man ju att den här känslan är ännu bättre än vad jag hade fått om jag hade vägrat.
Mm.
Nej, det är svårt här alltså. Fult tyska. Ett ljudlöst asgarm.
Ja, det är skönt att vår bisittare är en bra studiopublik.
Vi såg nyss ett helt ljudlöst asgarm som var mycket fult att se.
Ja, mycket bra. Jo, Jag åkte då alltså tåg med en före detta vän, jag på att säga. Nej, men en gammal bekantskap. Vi har inte sett mycket kontakt nu. Och jag blev förvånad över att han under vår tågresa bara plockar upp en Marabou-chokladkaka.
Ja.
Vecklar upp den. För mig är det liksom... Det är en, jag har aldrig liksom sett det som en, någonting man äter på studs.
Nej.
Men han bara åt och åt och hade till slut ätit upp hela chokladkakan.
Ja.
Ungefär som att det var en macka liksom.
Jaha, okay, han tog tuggar liksom.
Ja, han bara åt upp hela. Det var absolut ingen fråga om jag ville smaka.
Om du ville ta en tugga.
Ja. Jag kommer inte ihåg om man åt rakt av eller om man delade, men jag kommer ihåg att hela den där gick åt. Jag hade liksom, och har inte, fortfarande inte satt i mig en hel chokladkaka i ett svep.
Nej.
Brukar du göra det?
Nej, nej.
Typ en schweizernöt eller någonting sånt. Så jag var lite så här, ja, jag kom ihåg det.
Du blev lite äcklad eller?
Nej, men jag tyckte för det första att det var nästan snudd på frosseri. Och sen så tyckte jag bara det var konstigt. Alltså för mig kändes det, det skulle kännas helt onaturligt att inte fråga mitt tågsällskap om han eller hon eller hen vill ha en bit choklad liksom.
Mm. Men vad då gjorde han så här att han bara käkade den här chokladkakan? Hade ni fortfarande kontakt, ögonkontakt eller... Eller gick han bara in helt i sin chokladkaka och gick ur att ni satt bredvid varandra på något sätt?
Att han liksom gick ur att vi hade ett möte.
Han gick ur dig, gick in i chokladkakan. Och på det sättet känna, nu kommer jag undvika att jag ens behöver ta ett val av att jag ska fråga honom om att äta chokladkaka med mig.
Som jag minns det, så, och det var det som var liksom lite... tankeställare för mig. Jag tror att han gjorde det som att det inte var någon märkvärdigt alls. Jag tror att vi fortsatte prata liksom, han, ungefär som vi sitter nu liksom, att jag bara skulle helt, så hur fan skulle du reagera om jag bara plockar upp en Marabou mjölkchoklad och bara sitter och äter upp hela medan vi sitter och pratar nu?
Ja, det skulle
du inte bli knäckt?
Jo, det är klart. Men kände du aldrig någon gång att du tänkte så här, fråga så här, är det okej om jag tar, kan jag ta halva?
Nej, för jag tyckte, jag reagerade direkt på att han bara satt igång och äta utan att fråga om jag ville ha. Jag var inte en speciellt sugen på choklad, så det var inte det att jag ville ha choklad.
Nej, nej.
Jag blev bara förvånad över hans otrevlighet. Eller så här att han... Jag blev bara förvånad att han inte verkar reflektera. Att man kanske skulle fråga om den andra ville ha en bit.
Ja, jag kom på att tänka på en sak. När man gick på gymnasiet kom jag ihåg att det var en kille som hade en ganska smart taktik. Det var inte alls lika vanligt då att man bjöd med sig av saker och ting.
Nej.
Köpte man någonting i kafeterian, en dricka och en bulle och någonting, så den liksom, den behöll man för sig själv. Man gick inte runt och så här frågade om folk skulle ha det eller så. Mm. Men jag minns hur en kompis som jag köpte en dricka.
Aha.
Och en klasskompis, och så möter han en kompis som gick i någon annan klass eller från, de var från samma ort eller så här.
Ja.
Så sa han bara: "Hej, får jag halva drickan?" Han bara: "Nej." "Aha, okej, får jag ta en klunk då?" "Ja, visst." Och så fick han en klunk. Då kändes det som att det var en smart sätt att, hade han bara frågat efter en klunk så hade han absolut inte fått det. Men han begärde halva drickan, men så fick han en liten klunk.
Jag kommer ihåg när jag gick till jul.
Du hade alltså skulle kunna, om du hade begärt halva chokladkakan av honom där framför, så skulle han bli chockad och tänkt så här: "Absolut inte, varför ska jag ge halva?" Men ja, du kan få en liten bit kanske, han säger då.
Jag kommer ihåg snarare när jag kom från Julita bageriet som låg vid Stålforskolan där jag gick. Och så hade jag köpt, vilket man då kunde köpa, en halv krämkaka och en läsk för 10 spänn.
Mm.
Och jag skulle inte orka den där hela. Så den första jag ser när jag kommer till mitt skåp är min gamla klasskompis Allen Badro. Som faktiskt åt ostbågar direkt ur en ostbågepåse. Och så frågar jag: "Vill du ha en bit krämkaka?" Och han blev så jävla tänd som bara direkt spottade ut sin jätte... ostbågsladdning som man hade i munnen, spotta ut den i handen och slängde iväg den för att liksom ta en vit krämkaka.
Han orkade inte ens tugga upp den.
Nej, det här gick...
Fan vad äckligt.
Jag
trodde i och för sig att det roligaste hade varit om man hade tagit ut den här tuggan, slängt den på dig och sen tagit hela din kladdkaka.
Nej, jag tror den hamnade på någon skåp kanske.
Ja, ja.
Så han orkar inte ens göra en sväljning. Han orkar inte ens svälja de här ostbågarna innan han körde igång med kladdkakan.
Jag vet ju själv att första gången jag var hemma, du har alltid varit väldigt mån om att bjuda. Och din pappa också var väldigt mån om att bjuda. Jag vet att jag, varje gång man ringde på, nu har inte jag varit hemma hos dig så ofta när jag var yngre, men det var alltid som andra tredje mening, så var det alltid vad man kunde bjuda på, om det så var en knäckemacka eller vad som helst.
Ja.
Har det här något, är det något kulturellt, eller har det alltid funnits i familjen?
Ja, jag tror det är nog både och, tror jag. Alltså, vi kommer ju från Kroatien, och bjuder du inte där, alltså, när vi åker ner till Kroatien nu för tiden, så är det ju nästan bunkring på väg till vårt hus. Mm. Så att det finns grejer direkt att bjuda på, för vi får ju besök ofta direkt av släktingar och så.
Så ni bjuder alltså...
Det skulle ju vara skandal att inte bjuda.
Ni gör alltså rent egoistiskt att ni bjuder.
Enligt din tillvrängda vokabulär, ja.
Ja, ja.
Nej, men det är tradition liksom. Mm. Det är tradition, och jag tycker det är ganska trevligt att bjuda faktiskt. Ja, det är.
Men det är väl också ganska vanligt att man... då som svensk också säger nej när man vill när ni åker ner dit i Kroatien, är det där säger ingen nej då om man vill ha någonting?
Jo, alla säger nej först.
Jaha,
sen
det är så
man... trugar man lite och då säger alla ja.
Ja, okej. Okay. Så det gäller också, för det känns, det är den spontana känslan man får.
Ja.
Om man bara går förbi, man vet att jag ska vara här i 30 sekunder, och någon säger, får jag bjuda på någonting? Klart man säger nej.
Ja.
Det gör man ju. Men sen så blir man ändå efter, jo men här, så kommer du ut med ett fat med någonting. Det är klart att man plockar på sig det.
Ja.
Vad det nu kan vara.
Ja. Nej, men jag tror väl, det är väl både att vi tycker om att bjuda och att det som sagt är en kulturell grej.
Mm.
Men ja, summan av det här är väl att jag tycker om att bjuda, medan du är en egoist som gärna för ditt eget välmående slår ner folk på stan.
Ja, det var ju inte riktigt så jag sa. Då så, Patrik, då måste vi ta runda av här. Vi ska väg på lite olika ärenden. Jag tänkte bara kolla med dig också det här, att vi överhuvudtaget gör den här runda kiosken. Gör du det för ditt eget egos skull, eller gör du det för våra lyssnares skull?
Alltså, jag vågar inte ens svara på den frågan.
Nej.
för jag orkar inte ta diskussionen.
Nej, okej.
Okay. Nej, men så här. Jag gör det för att det är en skön grej.
Du gör det för att det är en skön grej?
Ja. Vad säger du om det svaret?
Ja, det var ett ganska dåligt svar.
Tyckte du att det var ett egoistiskt svar?
Ja, men eftersom alla valda handlingar som vi gör vi ju på grund av att vi tror att...
Tack så mycket, och i filosofiska hörnan idag hör vi Carl Telenius och Patrik Kålar, och vi är tillbaka...
Mail! Nej, förlåt att jag avbröt dig.
Nej, kör.
Okej, kör. Jag vill bara säga, maila till oss på rundakiosken@gmail.com. Följ oss på Twitter där vi heter rundakiosken.
Och fortsätt maila in och höra av er. Det är jätteroligt. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka.
Ha det bra.
Hej.
Hej.